Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nu trycker jag på räck här, ser du. För att se var fan vi hamnar.
Mm.
Ja, kära vänner. När jag började podda så hade jag en lista på 10 namn. Ett av de namnen var Pia. Men jag hann faktiskt träffa henne och konferera en helg i Riga innan det vart poddning. Och nu sitter jag här med den svenska motsvarigheten till den amerikanska gun lobby. Kan vi säga det?
Ja, det är i alla fall vad sossarna påstår. Det är jag som är vapenlobby i det här landet tydligen.
Jag tror att det har att göra med Sveriges bäst beväpnade kvinna.
Ja, det kan nog hända.
I icke-aktiv militärtjänst. Det sitter ju någon som PV90-skytt också. Och henne ska vi inte bråka med. Pia Klärté, uttalar du rätt nu?
Det stämmer.
Ja. Vem är du då och hur blev du klassificerad som vapenlobbyn av sossarna? Vi börjar från början.
Ja.
Får man inte fråga om ålder, men du kan ju säga när du är född i alla fall, för folk räknar.
Ni är alldeles för duktiga på huvudräkning. Jag är född 1970 och uppvuxen i Bergslagen. Sen flyttade jag från Sverige runt, ja, jag var en sväng till USA. Ett år ungefär, lite mer. Och sen så flyttade jag till Frankrike efter gymnasiet. Och där bodde jag, 18 år. Skaffade 3 halvfranska barn och flyttade tillbaka till Sverige med dem och då min dåvarande man, som är numera min exman.
Och ett nytt efternamn då, för Klärté är ju Klärté inte ett gårdsnamn från Bergslagen.
Nej, utan det förklarar då det efternamnet.
Är Klärté en försvenskning av uttalet, eller ja, vad säger alltså, fransmännen?
Klärté, så lite mer
ja, det är det.
Français.
Piaff-R-et som jag aldrig kommer försöka mig på.
Och gurgla lite öl så var det säkert bra.
Nej, men, och vi ska säga det, om det är ett kamratligt samtal det här så är det ju för att vi är ju polare. Men du är så frän ändå så jag kommer inte exkludera dig från min önskelista av poddgäster.
Precis, så är det. Nej, men så att det jag förklarar mitt franska efternamn. Vad ska jag säga mer? Jag har inte alls någon bakgrund inom skytte, jakt, militären eller någonting sånt som man skulle kunna tro, utan det här upptäckte jag ganska sen ålder. Det var inte förrän 20, jag följde väl med min sambo, nuvarande sambo, till skjutbanan någonstans 2015 och insåg hur kul det var att skjuta.
Hade du inte hållit i en bössa innan?
Nej.
Inte ens i USA?
Nej.
Och där regnar det i vapen, har jag hört.
Ja, och det gör det ju inte. Men, och då var jag ändå i Wisconsin som ett stort... Både i Wisconsin som ett stort... ja, de jagar väldigt mycket där.
Wisconsin, så att, det är mitt i högt upp någonstans.
Mitt i högt
upp. Nästan Kanada.
Precis. Nästan Kanada. Det är väldigt likt Sverige med 4 ordentliga årstider. Mycket snö. Och väldigt trevliga människor. Så är det. Jag bodde där under den tiden, så kom jag inte i kontakt med några vapen. Även om jag hade skolkamrater då som jagade, så var jag inte med på det. Utan min första kontakt med vapen var när jag träffade då min nuvarande sambo. Och ja, det gick ganska fort när jag väl började med gevär. Jag skjuter en skyttesport som heter dynamiskt gevär, eller dynamiskt skytte överhuvudtaget. Vi skjuter ju flera olika grenar. Ja, vi skjuter olika grenar då. Så att, det är dynamiskt för att vi, av olika skäl kan man säga, vi rör oss i en bana när vi skjuter. Så att det är dynamiskt den, och det perspektivet, att vi skjuter medan vi rör oss. Så att, det är inte så att vi, inte som skidskytte när man först skidar och sen stannar man och skjuter och så skidar man vidare. Utan vi har en bana som vi springer i som vi samtidigt skjuter då.
Det där får man göra i lumpen lite grann, och även så här skidskyttar, det gäller att kontrollera pulsen, för kutar man allt vad man kan fram till skjutvallen, då är man inte superbra på att pricka. Så, eller springer du max mellan stationerna? Hur funkar det?
Du springer så fort du kan. Så fort du kan och så fort du behärskar, kan vi väl säga. Ja. Så att det är en avvägning såklart. Men ja, det är klart att när du...
Jag accelererar som en pormask, så det skulle inte vara så snabbt.
Nej, men det är klart att det påverkar ju hur du skjuter. Alltså det finns ju olika tekniker såklart, att du kontrollerar vad ska man säga, springstilen eller gångstilen medan du skjuter, precis medan du skjuter, för att det ska gunga så lite som möjligt då. Men annars så är det ju så att vi ska ju ta oss igenom så fort som möjligt, för det är på tid, alltså det är högst poäng och på snabbast tid som räknas. Så båda faktorerna är viktiga. Det är också dynamiskt i det perspektivet att vi har olika banor varje gång. Det finns inte två likadana, utan det finns liksom ingen standardbana. Utan när du kommer till en tävling, ja, på en tävling har du ju oftast fått ett papper då, där de här banorna är uppritade, kanske en vecka förväg eller någonting sånt där. Och då kan du studera det, men det som är på ett papper och hur det ser ut i verkligheten har ju aldrig överensstämt någonsin, kan man säga.
För får du gå och kika på dem när du kommer dit i alla fall?
Alltså, när du kommer dit så har du möjlighet att gå liksom bakom stationen, om man säger så. Du får inte gå in i stationerna förrän det är tävlingsdags då. När det är själva tävlingen så har du möjlighet att gå in i stationen precis innan då, och göra vad vi kallar en walkthrough. Det är då du planerar vad du ska göra, dina alltså varifrån du ska skjuta vilka mål. Ofta så är det ju så att det finns olika ställen som du ser samma mål ifrån, och då gäller det att planera det där såklart. Och det finns olika möjligheter. Ibland så har du möjlighet att skjuta vissa saker väldigt långt bak, men även att du kan springa fram och skjuta dem på närmare håll, och då beror det på hur duktig skytt du är till exempel. Om du kan ta dem där bakifrån så gör du gärna det, för det går ju alltid mycket fortare att skjuta än att springa.
Är det olika storlekar på målen också, eller?
Ja, vi har olika storlekar på målen, och vi har pappmål i olika storlekar, och vi har plåtmål som vi också skjuter på. Och när vi har ju flera grenar då, så att vi skjuter pistol, gevär, vad heter det, hagel, någonting vi kallar miniatyrgevär som är alltså 22 år. Och sen så har vi vad vi kallar PCC, eller dynamiskt korthållsgevär på svenska. Och det är alltså ett gevär i 9 mm. Så att det är de fem olika som finns. Och målen varierar ju lite mellan. Då i hagel skjuter vi plåt, papp om vi skjuter, beror på vilken ammo vi skjuter. Men vi kan skjuta plåt, papp och även på duvor. Men då är det stillastående duvor. Vi sätter alltså upp duvor i vallen som vi skjuter mot. Så att ja, det är dynamiskt ur flera olika perspektiv då, om man säger så. Så att det är så det ser ut. Det är dynamiskt.
Jag kan rekommendera alla att kika in på YouTube och kolla på det. Det ser jätteroligt ut. Alltså jag förstår att du varit hooked. Var det det sambon tog med dig på?
Ja, sambon tog med mig först bara till skjutbanan och plinka lite. Och sen så tyckte jag det var roligt. Och sen så, i dynamiskt så börjar man alltid med pistol. Men man börjar med pistol i 9 mm då. Så att man går inte i vägen via 22-år som det kan vara i andra skyttesporter, utan direkt på 9 mm. Och sen så kan man bygga på då, det är liksom grundkursen med pistol, och sen så kan man då bygga på med gevär och hagel.
Så och 9 mm då, det är alltså det som poliser använder över, alla svenska poliser har ju det, ja. Men det är också spritt över hela världen. Och det är även KPIS, va?
Det är nog den vanligaste kalibern skulle jag tänka mig i pistol faktiskt.
Jag som var prickskytt i lumpen tycker att 9 mm är lite sådär, man får lobba in dem.
Ja.
Men jag tänker, det vanligaste jag får höra när folk diskuterar polisskjutningar, och nu är ju inte du polis, men du kan ju saker och säga, varför sköt du han inte i benet? Och det kommer från människor som aldrig har hållit i en pistol. För att skjuta pistol på håll, det är piss svårt.
Ja, skjuta pistol är inte så himla enkelt som man kan förledas och tro när man ser de här väldigt duktiga skyttarna till exempel. Utan det är lite svårare än vad gemene man kan tänka sig. Och när man då skjuter med ett enormt adrenalinpåslag som det måste vara när man skjuter mot någon annan människa, för det är det vi pratar om här när man är polis, så måste det vara väldigt, väldigt stressigt. Och man gör ju det för att det finns en hotbild såklart. Mm. Så det ligger ju på ytterligare stress. Och sen så ska man då försöka se till att man träffar i ett ben. Ja, det är nog inte så himla lätt. De rör ju på sig också såklart. Det är inte någon som står still och väntar på det här liksom.
Men åter till den roliga delen av skyttet. Det vill säga att inte skjuta för att döda utan skjuta för att träffa. Om vi går utanför det dynamiska, visst finns det, alltså det finns massa olika skyttesporter i Sverige. Du pratar om att ni sköt på stillastående duvor med hagel, men det är ju till och med OS-grenar.
Ja, de som rör på sig, ja. Och där får jag faktiskt lämna lite walkover, för att jag inte är så bevandrad i de andra typerna av skytte som finns.
Och jag som vill att du skulle hitta någon slags långhållsskytte åt mig, så jag kan få leka det jag kan.
Ja, då kan du skjuta PRS. Det vet jag i alla fall. Så det tycker jag att du ska titta in på.
Vad står det för då, PRS?
Det är en jättebra fråga som jag faktiskt inte kan.
Då live-googlar vi här.
Precision Rifle System. Nej, jag har ingen aning.
Ja, men det var något sånt.
Var det något sånt?
Ja, jag är för dålig på att googla. Nej, men så här, jag tyckte det var jättekul när det började komma över halvkilometern. Mm. Då... Det är liksom på gränsen till att du får börja ta in jordens rotation när du beräknar. Och det är fränt.
Ja, vi skjuter ju upp till, jag skulle säga vanligast i Sverige är väl kanske 300-350 meter. Men jag har varit på tävling i Frankrike när vi hade mål på 500, 400, 200, 100 meter i samma station. Då. Så att då var det ju lite större utmaning om man säger så. Men det är kul.
Åter till dig nu då. Du har varit hooked på först och bara skjuta. Sen fick du prova dynamiskt. Och någonstans i den här processen så måste du upptäcka att vänta lite nu. Jag är rätt bra på det här.
Det gick ganska fort faktiskt. Överraskande fort. Det var när jag gick över till gevär. För att jag vann VM, nu tar jag i så det stänker om det. Jag vann SM första året jag höll på med gevär. Eller jag började väl på hösten och så vann jag SM till sommaren efter då. Och det är ju faktiskt mycket roligare när man vinner. Det var ingen som hade talat om för mig, men så är det. Det är himla kul att skjuta, men det är ännu roligare när man vinner någonting.
Men det gör ju något med när det blir tävling överhuvudtaget. Eller inte alla, men vissa av oss.
Inte alla, men vissa av oss är ju lite tävlingsmänniskor. Och då får jag väl erkänna mig i den kategorin. Så att jag tyckte det var jättekul att vinna såklart. Så att jag vann SM där första 2016 var det då. Och sen så, men på den vägen är det då. Så jag har väl en 5 SM-titlar. Och jag har vunnit ett stort antal internationella tävlingar också då. Min största bedrift som jag kallar i alla fall, det är 10:e plats på VM i gevär. Och det är jag ganska nöjd med, för det är väldigt många duktiga skyttar här i världen. Vi har ett gäng ifrån Ryssland som är extremt duktiga. Och vi har ett gäng ifrån USA som också är extremt duktiga. De liknar ju varandra till det att de faktiskt har det här mer som ett yrke att skjuta. Mm. Vilket vi inte gör på svensk nivå, utan alla som håller på med det här, som jag känner till i alla fall, så är det ju på hobbynivå. Man har ju ett jobb
och då sköta. Menar du att de är liksom proffssportskyttar? Ja. Det är inte ja. Så att det är inte militärer som gör det vid sidan av?
Nej, jag pratar om att det är det de håller på med. I USA så är de ju oftast heltidssponsrade av något märke. Och sen, helsponsrade ska jag säga, inte heltid. Helsponsrade av ett märke. Och då får de ju betalt för att stå på skjutbanan. De har gratis ammo, de har gratis vapen och de gör det där hela dagarna. Och det man gör mycket av, det blir man ju såklart bra på. Så det, och sen börjar de ju mycket, mycket tidigare än vad vi gör också. Vi har ju inte... riktigt samma ingång i skyttesporten som man har i de här länderna. Så att,
Nej, inte längre. Alltså skytte var ju jättestort ja. I Sverige ett tag och är på väg tillbaks.
Det är på väg tillbaks. Vårat förbund växer ju enormt. Vi har idag, ja, alla, alltså man behåller ju sitt licensnummer och vi har idag nått över, vi närmar oss 11 000 så, alltså, som har tagit dynamisk licens. Och ja, alla är inte aktiva längre, men jag tror vi räknar med ungefär att minst 7 000 aktiva medlemmar då, vilket, är, vilket är väldigt mycket för ett förbund. Så att, så ser det ut. Så det växer, absolut.
Innan vi går in på motståndet mot er så vill jag, jag kan inte låta bli att nörda ner mig lite så här. När du skjuter i gevär, vad är, berätta om din bössa.
Ja, jag har en AR-15 som jag skjuter med. Det är en bössa från Mega Arms i botten. Det märket finns inte kvar längre. Det köptes upp av Sevtech, ett amerikanskt företag, som fortfarande gör vapen, men inte just under Mega Arms. Då. Jag har en Proof kolfiberpipa. Den är ju ombyggd för att det ska liksom funka för mig. Alla saker är liksom... Man ska säga anpassade.
Jag har ett Varför är det kolfiber? Är det en viktgrej eller
det är en precision? Det är både och. Det är en väldigt bra pipa, ja. Men vikten är ju mycket, mycket bättre för mig jämfört med en stålpipa. Då. Det blir mindre framtungt helt enkelt med en kolfiberpipa. Och vi eftersträvar, egentligen inte totalvikten så jätteviktig, utan det är balansen i bössan. För eftersom vi springer med vapnet och försöker då springa med ett gevär i handen, enhandat då, för du springer ju liksom. Så du springer oftast inte med det liksom i båda händerna samtidigt. Du kan det också göra, men det tar ju mer tid. Så vill vi ha en bra balans i bössan helt enkelt. Jag har ett Elfman-trycke, det är väldigt bra trycke från USA. Jag har en Swarovski kikare på och en aimpoint och en röd punkt på sidan. Som gör att jag kan anpassa i stationer där det är väldigt kort håll och samtidigt väldigt långt håll. Vilket av de här jag väljer att använda.
Alltså jag har ju sett kort på din bössa och det ser ju ut som någonting från ett dataspel. Det är, du har inte hållit igen på färgerna heller om man säger så.
Nej, det var ju inför VM 2017 då, mitt första VM. Då målade jag bössan i blått och gult, svenska flaggan. För att visa att vi representerade Sverige då, eller att jag representerade Sverige. Och ja, det står mitt namn på den också, så att man ska se att det är min. Det är ingen som tar fel i gevärstället, det är bra. Annars är det ett
gäng svarta. Jo, men inte bara det. Alltså, med alla modifikationer och allt, det är liksom urborrat och det är ihop. Så att det ser ju ut som någonting, en prickskytt från skurksidan i en James Bond-film bygger ihop på ett tak i slutscenen.
Ja, fast vi är inte skurkarna, vi är de good guys, har du.
Men... Ja, det vet jag. Men det, ja.
Nej, jag skojar. Ja, nej men alltså det, hopbyggt är det ju alla, alltså garanterat, eftersom vi alla som håller på med det här på åtminstone en seriös nivå vill ju ha det bästa för en själv. Och vi är alla olika, vi har alla olika långa armar, vi har alla olika styrka i armarna också och allting sånt där. Och det där spelar in. Så att man vill att det ska passa på alla sätt och vis till en själv, till sin egen kroppsbyggnad, till sin egen skjutstil, allt vad du kan tänka dig. Så att därför så ser du sällan två bössor som ser exakt likadana ut.
Nej, och till och med i armén, när jag, alltså 99 när jag gjorde lumpen, och det var inget, så här, det var ingen supervapen vi modifierade, utan vi satte ett kikarsikte på en vanlig jävla AK4. Mm. Men även då så var det så här, ja, ni får göra vad ni vill med kolven. Så det var liggunderlag och träbitar och stål, eller vad heter det, silvertejp. Bara för att få upp, för sätter du på ett sikte så höjer du liksom kornet med typ 3 centimeter. Du ser ju inte ens genom kikaren om du inte liksom lägger på en kindförhöjning eller vad man ska kalla det. Det såg för jävligt ut, gjorde det. Men det funkar. Och jag tror att den står kvar i någon kasun. Så ifall
du ser.
För ryssen kommer så får jag mitt vapen. Och jag satt och tänkte på det idag. Hur mycket siffror man kommer ihåg. Jag kan ju mitt vapennummer utan till fortfarande. Och jag muckade 20 augusti 99.
Du ser.
Ja.
Saker man lägger på minnet.
Ja. Du har ju träffat mig och lyssnarna vet ju att det är ju en teflonhjärna i vanliga fall, men det sitter liksom. Vad kostar en sån här bössa då? Alltså med alla modifikationer. Törs du ens tänka på det?
Nej. Nästa fråga.
Men du får berätta
ändå.
Men
så här är det ju. Det här är ju det här kan ju liksom jämföra med en Formel 1 bil. Mm. Det är en racemaskin, så att det är ett idrottsredskap men byggt för att vara så snabbt som möjligt, om man säger så. Men det betyder också att det är kinkigt som en Formel 1 bil. Det är inte en traktor liksom. Så att ja, det kostar en del. Jag har lite spons ifrån olika märken och då får man kanske en rödpunkt här eller någonting sånt där. Och det uppskattar vi ju självklart. Men annars så, ja, det kostar en hel del med de här bussarna. Och vi pratar 100 000 kronors klassen.
Men det är ändå mindre än Formel 1-bil. Du kan se det från den positiva
sidan. Ja, absolut.
Och kulorna är snabbare än en Formel 1-bil.
Det är
men AR-15, alltså pratar vi, är det 556 eller 762? Eller vad är det för?
556.
Ja.
Och för att dra en parallell då, det är samma kaliber som man skjuter rådjur med i Sverige då. 223.
Ja, AK5 ammunition. Mm. Och jag som AK4-skytt tycker att det är lite löjligt. Men vi ska prata om skyttesporten i Sverige nu. För ni stöter på motstånd från alla möjliga håll och du har varit väldigt aktiv och jag antar att det är då du har blivit klassad som The Gun Lobby. Berätta.
Ja, alltså det här började ju samtidigt som jag började skjuta gevär. Eller jag fick ögonen på det samtidigt som jag började skjuta gevär. Vi pratade alltså 2016. Jag vet exakt när min karriär som vapenlobbyist började. För att jag satt och slöläste i soffan, så att jag slöläste en sån här jakttidning. Och då hade de intervjuat Anders Ygeman om dåvarande inrikesminister, socialdemokrat. De hade intervjuat honom om vapendirektivet som de höll på att prata om i Europa, i EU. Och där så läste jag då att Ygeman bedyrade minsann att nej, men jägarnas vapen, ni behöver inte vara oroliga, vi har sett till att det här kommer inte drabba jägarnas vapen. Och där sitter jag och läser det där och så tänker jag så här, jaha, det han inte säger nu, det är ju vad det kommer att drabba. Det vill säga sportskyttarna.
Aha, han nämnde bara jägarna.
Jajamän.
Taktiskt, Anders.
Det är ju väldigt politiskt, har jag lärt mig nu då. Ska alltid läsa mellan raderna. Vad är det de inte säger? Mm. Då skrev jag en debattartikel och ett öppet brev som jag även skickade till honom. Och ja, den där debattartikeln, det var inte något mitt bästa alls, det kan jag villigt erkänna. Men det kom från hjärtat.
Det kanske var ditt första?
Det var absolut mitt första. Jag hade inte
man är sällan bäst då.
Ja, och sen var det mer, alltså, ja, vad ska man säga? Det är väldigt passionerat, om man säger så.
En textmässig utskällning skulle jag kunna tänka.
Ja, mer väldigt ifrågasättande varför han nu skulle ta bort just mitt vapen. Varför var jag ett problem? För hela problemet med vapendirektivet nere i EU, att det kom ju till som ett svar på terroristattacken i Paris, i Bataclan. Mm. Det här kom liksom som ett brev på posten. Man säger inte, jag letar fortfarande efter rätt uttryck. Man säger ju inte brev på posten längre.
Nej, och det gick inte som tåget posten. Heller.
Nej, jag vet inte vad man ska säga.
Det gick som ett paket från Instabox. Får jag...
ny, introducera en ny... Ja. I alla fall, det kom väldigt snabbt ifrån EU då att original... förslaget från EU-kommissionen, det var förbjuda alla halvautomatiska gevär.
Mm. Och det vet vi att det var 7 stycken sportskyttar som gick in och sköt.
Svar nej. Hade de licens?
Nej.
Svar nej.
Nej.
Gjorde de någonting olagligt? Svar ja hela vägen, för att de vapen de hade var redan olagliga att inneha. Så att hur det här nu skulle regleras av ett vapendirektiv? Nej. Men det var det EU hävdade. Och det kändes lite som våran dåvarande regering spelade med i den, vad ska vi kalla det för, charaden.
Den värsta sortens signalpolitik.
Verkligen så. Så att där sitter jag och har precis upptäckt hur himla kul det är att skjuta gevär. Jag hade inte ännu vunnit mitt första SM. Det här var senare samma år som jag skulle vinna mitt första SM, men jag tyckte det var fantastiskt roligt att skjuta gevär och förstod inte verkligen vad vår regering höll på med, för att jag tänkte det här måste de ju förstå, att de här förslagen som de lägger här kommer ju inte göra någon skillnad. De förbjuder alltså civilt vapeninnehav, alltså man kan inte få licens på de här vapnena. Men hur hade det stoppat ett terrordåd och hur stoppar det idag skjutningar på gatan? Det gör det ju inte. Så att jag skrev det här och det blev publicerat. Och det hade kunnat stanna där, men då var Ygeman, jag får väl tacka honom för att han svarade.
Jag ska säga det också, att Anders Ygeman är nog den personen som har nämnts mest i den här podden sedan jag startade.
Det är konstigt det där.
Nej, men alltså, ursäkta, men han är så fruktansvärt dålig. Och jag har försökt få med han, men han är dålig på att vara med i podden också.
Det har han också.
Nej, men det kan jag säga. Genuint.
Vi kan vara glada för det idag då, men och jag visste inte hur långt det här skulle gå självklart. Men när han då svarade, så svarade han med en massa lögner. För det jag gjorde efter jag hade läst hans intervju där, såklart, det var ju att jag tog tag i det här vapendirektivet och så läste jag det. Och sen så svarade han med massa lögner och då blev jag arg. Anders Ygeman kanske kan lära sig en läxa här, att man ska inte göra en kvinna arg. För då blir hon vapenlobbyist. Eller något sånt. Nej. Skämtar såklart. Men jag blev arg och skrev då till ett svar igen som också publicerades. Där jag påpekade att han faktiskt ljuger om det här. Och det är inte så stiligt av en inrikesminister.
Nej.
Och sen så satte jag mig och läste igenom allting jag kunde få tag i från EU-kommissionen och EU-parlamentet och allting sådant. Och på den vägen är det. Och det här med vapenlobby eller gunlobby, det började faktiskt redan när både EU-kommissionen och EU-parlamentet insåg hur mycket det här engagerade människor över hela Europa. För det finns väldigt många som håller på med sportskytte och jakt runt om i Europa. Och ingenstans är det de med licens som är ett problem i landet, om man nu har problem med skjutningar eller terrorister. Så att det blev väldigt, väldigt många som blev upprörda och skrev då till EU-kommissionen och EU-parlamentet i de här frågorna. om just vapendirektivet. Och då fick EU-kommissionen för sig att eller EU-parlamentet då, för sig att det här måste ju vara då en vapenlobby som håller på. Och då kan man ju såklart diskutera definitioner. En lobby eller en lobbyist för mig, det är någon som får betalt för att ha en åsikt om någonting. Och det finns sådana, självklart. Det finns lobbyister. Och det finns säkert vapenlobbyister på en europeisk nivå också.
Jag skulle vilja göra en distinktion där också, för att du och jag har ju träffats via en skribentkurs som jag har gått på.
Ja.
Det gör ju att vi kanske kan få betalt för att tycka saker framöver. Jag skulle säga att en lobbyist,
absolut,
får inte bara betalt för att tycka någonting, utan den tycker också det som den får mest betalt av tycker. Förstår du skillnaden?
Ja, fast jag vet inte om jag håller med om just det. För att jag tror, nej, att det är väldigt många lobbyister som bara får betalt för att tycka, och sen så försöker de påverka beslut för att de får betalt.
Men det var det jag menar, att de tycker för att de får betalt.
Jag missförstod dig. Ja, absolut.
Nej, men så här, du och jag kommer inte byta politiskt hemvist för att vi börjar jobba på en tidning. Utan vi kommer välja tidning vi jobbar åt för att den matchar hyfsat med politisk hemvist.
Ja, men då måste, för mig, en lobbyist är inte någon som är ledarskribent, för det är det vi pratar om här till exempel.
Precis.
Utan för mig, en lobbyist, det är någon som får betalt av antingen en organisation som, ja, vad kan man säga då, Skogsägarnas förbund eller jag vet inte.
Av ett särintresse helt enkelt.
Ett särintresse. Eller så får betalt av ett företag, alltså man företräder ett märke.
Det var vad jag försökte få fram.
Ja, precis. Och det är bra att vi gör en förtydligande där. Och då vill jag vara tydlig med att jag får inte betalt av någon som har någon slags, alltså jag får inte betalt för det jag gör. Jag gör det här med mina egna medel, på eget bevåg, på eget initiativ, och ja, det är så det funkar helt enkelt. Så att någon lobbyism för mig, det är inte det vi håller på med här, eller jag håller på med, nej, här, utan det jag håller på med, det är att jag har starka åsikter i den här frågan, och jag uttrycker dem på alla sätt och vis som jag kan. Och det inbegriper att jag bjuder med politiker till skjutbanan, till exempel. Vilket har visat sig vara nog det bästa sättet att få dem att förstå olika dumheter som annars kan florera i den här debatten. Så att pratar man vapenmagasin till exempel, så var det väldigt bra att förevisa vad är ett vapenmagasin. Här, ta det här. Det här är ett vapenmagasin. Det är här vi pratar om att ni ska lägga, att ni vill tillståndsbelägga då. Är det verkligen rimligt? Vapenmagasin är en liten låda, plast eller metall med en fjäder i. Det är liksom, det är en hel, det är en konstruktion som inte ens är unik på något sätt.
Och då förbjuder man den för att den är farlig, då är det ju hej då till köksknivar. Det är bara bort. De är alltså, mycket, mycket farligare.
Det är inte ens på den nivån. Det är liksom, då får du inte ha en skolåda heller. För att det är lika farligt. För som
konservburkar,
ett
glöm det.
Alltså det är på en löjlig nivå. Och ja, man kan vilja förbjuda saker och ting. Men jag tycker att ska man förbjuda någonting, då ska det finnas en anledning. Överhuvudtaget om man ska lagstifta på något vis, då ska man ha någonting, ett problem som finns, som man kan absolut inte komma åt på något annat sätt. Och just pratar om vapenmagasin, det är ju lite i ropet. Där så har det ju varit väldigt mycket turer fram och tillbaka. För först så behövdes det, för EU sa att det var med i vapendirektivet, det regleras av EU. Så det var det ju första förslaget som den socialdemokratiska regeringen la, då var det för att EU krävde det. Sen gick inte det igenom. Och då la de
för att EU inte krävde det. Det var ju det också. Det var ju lögn.
Ja, EU kräver inte det. Men då la de ett nytt förslag. Och den här gången så medgav Morgan Johansson, dåvarande justitieminister, socialdemokrat, i riksdagen att nej, EU kräver inte tillståndsplikt på magasin. Men vi behöver det för att polisen behöver det för att kunna beslagta magasin. Och det här är ju också, när man väl tittar på det så stämde ju inte det heller. Ja, polisen som myndighet skulle nog gärna vilja ha det, för det gör livet lättare för dem.
Men fast jag tror inte det gör det. Alltså jag tror verkligen inte det gör det.
Alltså jag tänker så här, om jag skulle vara polis och så kliver jag in till någon och så ser jag att det ligger vapenmagasin på bordet. För det är det de säger, ja men det ligger vapenmagasin framme och vi kan inte beslagta dem. Jaha, nej men då har ni tydligen helt plötsligt, bortsett från den här lagen som faktiskt gör att ni kan beslagta vad som helst, för det första. Och sen för det andra, om som polis, om jag skulle kliva in hos någon och säga att det ligger vapenmagasin på bordet och jag vet att det här är inte någon jägare eller sportskyttar, då skulle jag nog kanske se till att man kollar lite extra då vad... Vart finns vapnena
som det här hör till? Jag menar, det blir inte supersvårt att få en husransakningsorder på det.
Alltså, jag vet inte vad det krävs för det, men det känns ändå som att kanske det är snarare så att man vill att de ska ligga kvar. För annars är ju inte buset dummare än så att de gömmer det med bussen i sådana fall. Hur svårt ska det vara?
Jag menar, det är min poäng är att ett förbud, och nu, ja men så här, du är från Bergslagen, jag är från Dalarna. Man vet ju att förbud som saknar rimlig grund kommer inte efterlydas.
Nej, så är det ju också, såklart. Men jag skulle ju ändå tro att de allra flesta laglydiga vapenägare är så pass rädda om sina vapenlicenser att de skulle åtlyda ett korkat förbud. Och så att det enda sånt här gör, det är att redan laglydiga människor... Ja, de får det jobbigare. De följer självklart den här nya lagen som kommer. För så är det ju också med vapenägare. Att gör de någonting annat dumt som inte har med vapen att göra, så kan de ju också bli av med sina vapenlicenser. Så som grupp så är ju vapenägare, legala vapenägare är ju som grupp den mest laglydiga gruppen vi har i det här samhället. För att folk är rädda för att bli av med sina licenser. Kör du för fort, kanske inte första gången, men gör du det upprepade gånger, då kan polisen stå där och säga nej, men du har ju visat brist på vandel här, så att då anser vi att du borde inte ha vapenlicens. Så då återkallar vi dina vapenlicenser. Har ingenting
vilket
med
också är orimligt, måste jag säga. Det är min poäng i det här med förbud. De satte upp stoppskyltar i en korsning hemma i Leksand. Men de fick ta bort dem för att det var ingen som stannade. Och det vet jag, både hatar och älskar det där på något sätt. Den här...
Hej Alexand, säger jag bara.
Nej, men den här strävsamma, så har vi aldrig gjort förut. Så vi, och vem ska bestämma över oss? Mm. Ja, det är den jag är. Men min poäng är att om du gör det svårare för laglydiga människor att vara laglydig, till slut når du en gräns där de säger, fuck it, då gör jag väl som jag vill då.
Ja,
i synnerhet om risken att åka fast är minimal. För det är det.
Ja.
Det är mina åsikter, inte Pia.
Nej, exakt. Det är bra att vara tydlig där, Emil. Tack för det. Nej, men alltså, jag tycker att man ska ha anledning om man vill förbjuda någonting. Man ska ha anledning om man ska vara in och peta i olika lagar och göra det svårare för laglydiga människor. Av olika anledningar. Och samma sak som jag tycker också att har man lagar som man vet inte ger den effekt som var tänkt från början, då måste man också kunna ta tillbaka sådana saker. Och då kan vi komma in på femårslicenser eller tidsbegränsade licenser.
Det står också här i anteckningarna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Berätta om dem.
Då är det så här att på vissa typer av vapen så finns det en tidsbegränsning på licensen som du får. Och den är 5 år och det är därför den kallas i folkmun, så kallar det för femåringarna eller femårslicenser. Men det är alltså samma krav för att få licens som alla andra licenser. Det är liksom inte något lättare eller svårare där. Och det är ingen som,
och du kan inte förnya den säger liksom, att vi ska,
nej, och det är ingen som säger att vi ska ta bort alltså själva kraven, utan det finns krav på vandel, det finns krav på, pratar vi pistol då, som är en av de som berörs av det här, så finns det krav på skjutskicklighet. Du måste ha ett föreningsintyg från din skytteförening som säger att du har uppfyllt deras krav, och det kan vara olika krav såklart, men till exempel att de vet vem du är, att du är med på deras aktiviteter, du kommer på träningar eller du kommer på städdagar eller vad du kan ha för någonting.
Fan, där tappar de ju mig.
Eller hur, du kommer aldrig komma att städa.
Nej, de...
Så att, det är därför de har det här, förstår du. Nej, men så att de kraven finns ju kvar. Men det de la till år 2000, det var att man skulle då behöva förnya det här var 50 år. Och det som sades då, det var att det var en ren formalitet. Det skulle gå att förnya som ett dåvarande brev på posten. Eller ett paket till någon box. Instabox, var det vi sa?
Mm. En
Foodora-leverans, kommer de i tid?
Jag kommer få en löneförhöjning.
Så att det var liksom det som var sagt, att det skulle vara väldigt enkelt, och det här skulle också utvärderas och se då. Och nu är vi här 2022. Det finns upprepade beslut utav riksdagen att det här ska tas bort. Att man ska avskaffa tidsbegränsningen på de här licenserna. Det handlar inte om att man avskaffar själva licensen. Det ska inte bli alltså fritt att inneha, utan det är bara den här tidsbegränsningen på licensen som de vill ta bort. Och det finns det alltså en riksdagsmajoritet som tycker. Och det här har legat på regeringens bord då, för att det som är gången mellan riksdag och regering. Att riksdagen tar beslut. I det här fallet så var det justitieutskottet som kom med ett betänkande. Och sen så beslutar hela riksdagen om ja eller nej där. Och då har de beslutat att ja, det här håller vi med om. Vi ska ta bort det här. Och då gör de ett tillkännagivande till regeringen. Och det här har regeringen, och vi pratade om förra regeringen, har då rent ut sagt vägrat. Det är inte ens att de bara har bordlagt det. För det händer ofta när de har liksom såna här frågor som de inte egentligen vill ta i. De håller inte med riksdagen i vad de har sagt och sådär. Ja, men då tillsätter man en utredning, man låter det vila ett tag och så tar man tag i det senare och så vidare och så vidare. Det finns sätt att dra ut på tiden. Just när det gäller tidsbegränsade licenser så har vi alltså haft Morgan Johansson, dåvarande justitieminister, socialdemokrat, som har stått i riksdagen och sagt att det är klart att vi inte kan ta bort de här, för att då får vi en ny Breivik. Vi blev även, alltså vi sportskyttar då, för det är ju oftast fler licenser på pistoler i alla fall på sportskytte än vad det är på jakt, även om det finns. Vi blev jämförda med både Breivik och Jösses, vad heter den andra som sköt folk?
Det är många som skjuter folk.
Mangs är ordet. För. Ja, det är det numera. Ja. Men de här mer namnen som vi lägger på minnet. Och det är lite lustigt för Breivik. Han var inte i Sverige, utan i Norge. Nej. Så att det, hur nu svensk lagstiftning kan påverka en norrman, lite oklart faktiskt hur den kopplingen kan göras. Men det får stå för Morgan Johansson. Och tittar vi då på Mangs, så är det ju lite lustigt, för han hade faktiskt en, för det här hände ju då efter hans dåd begick han efter de tidsbegränsade licenserna infördes.
Ja.
Ja, se där. Så om något så är det, då, det är i sådana fall ett skäl att ta bort dem. Nej, men det funkar ju inte så självklart.
Ska du komma och förstöra Morgans argumentation med
tydligen,
fakta?
Tydligen ska jag göra det. Ja, verkligen otrevligt. Men samma sak som jag gjorde med EU-kommissionens argumentation om att vi behövde vapendirektivet eftersom Bataclan. Det är ju samma grej. Och det här är ju någonting som vi får höra, vi, när jag säger vi då, så är det vi legala vapenägare. Vi får klä skott för terrorister, skjutningar på gatan, gängkriminella, folk som smugglar in vapen, skjuter varandra, skjuter andra. Allt det där, det är liksom svaret från politiken har varit i många, många år nu att dra åt tumskruvarna på de legala vapeninnehavarna. Det finns ingen koppling. Men det finns i bakgrunden något som har kallats för läckageteorin. Och det är en teori som polismyndigheten har myntat, att alla vapen som används då i illegala sammanhang har ett legalt ursprung.
Ja, då får man alla vapen som används i illegala sammanhang.
Jajamän.
Har.
Ja. Och de har till och med sagt att de kommer ju då från sportskyttar och jägare. Men då vill jag gärna liksom veta lite grann hur det här belags. För att vi har forskning i Sverige som visar att det här stämmer ju inte. Utan om man tittar då på, det gjordes en forskning av Björn Hagelin under en 10-årsperiod när han tittade på alla fall där det var ett grovt brott då, som begicks med skjutvapen, ursprunget på det här vapnet, och såg då att i 1-2 fall om året så kunde man härleda det till ett vapen som kom då från en legal källa, om man säger så. 1-2 vapen om året. Då vill jag bara påminna om att i Sverige så har vi i runda slängar 1,9 miljoner licenser. Hur många promille blir det här? Det blir kvällens räkneövning över fredagsölen. Hur många promille är 1-2 vapen? Ska vi avrunda det till 1? Okej. Okay. Eller vi kan avrunda det till 2. Om vi nu ska vara sådana. Säg 2 vapen då. 2 vapen på 1,9 miljoner som finns där ute.
0,001 promille. Och det är lätt att komma ihåg, för de 2 nollorna som är mellan kommatecknet och ettan kan vi kalla för Morgan och Anders.
Lite så. Så att vi försöker alltså stävja ett problem som inte finns.
Och det är tur, för att ni hör ju, ni som lyssnar, att jag är ju inte opartisk. Det är inte SVT det här. Jag har ju heller inga vapen. Jag äger inga vapen, jag jagar ju inte ens, även fast det ser ut som att jag jagar, snusar och kan laga bilar. Men däremot är jag ju transfobisk. Och det här är ju trams. Det är lögner. Och det är inte bara lögner, utan det är lögner som försämrar tillvaron för laglydiga medborgare och av folk som tjänar vad? 2,5-3 millar per år av våra skattepengar. Det ska vara lite högre krav på dem än så här.
Ja. Och då är vi tillbaka till...
Och ska kolla på vad klockan är, för när vi börjar prata Ygeman och Morgan så kan jag kolla så att Therese har lagt ungarna, för det kan hända att jag börjar skrika snart. Däremot, så det senaste konstaterade legalt stulna läckagevapnet som har använts vid brott, kommer du ihåg var det kommer ifrån?
Pratar vi möjligtvis regeringskansliet?
Jajamän.
Hur många var det som försvann?
3 Glock, va?
Nej, det var fler än så, va? Det var vid 3 tillfällen.
Ah, okay.
Men jag tror det försvann 9 eller 10, va, totalt? Eller? Har jag fel?
Och ett av dem är i alla fall konstaterat att det har använts inte bara vid brott, utan det har även figurerat i en musikvideo.
Det är lysande.
Det här med att städa framför egen dörr. Och så vidare.
Och så vidare, och så vidare.
Vad sa du? Bakgrund? Tell me.
Nej, det är ju så att på regeringskansliet så jobbar det ju självklart folk som har till uppgift att skydda regeringskansliet. Och då fanns det då ett skåp någonstans. Jag har inte insyn i alla detaljer som ni hör, men någonstans där inne så fanns det ett skåp i ett rum där de här vapnena fanns. Och vid upprepade tillfällen visade det sig, för det här var inte bara en gång, men vid upprepade tillfällen så stals det alltså vapen därifrån. Ja, det är det jag har att
säga. Det här är inte polisen, utan det här är beväpnade skyddsvakter, va?
Ja.
Inte militära, utan...
Nej, utan från ett privat företag. Jag tänker inte säga några namn här, men det finns i alla fall säkert massor att läsa om det i olika tidningar. Jag tror Dagens Juridik gjorde en bra genomgång av det där, så det kan man med fördel googla fram och läsa om man är intresserad av det.
Men det poängen i det hela är att de försöker plocka lågt hängande frukt, visa att de gör något. Nu har vi fått in så här mycket vapen. Ja, okej. Okay. Var det farliga vapen? Var det någonting som eventuellt skulle kunna hamna i en rånsituation eller ett gängskjutning? Nej, det var det inte. Så, nej, varför har ni fått in dem då?
Ja, alltså grejen är så här. Det är ingen som påstår att man inte skulle kunna använda jägarnas eller sportskyttarnas vapen. Men idag i Sverige har vi väldigt höga förvaringskrav. Allt måste vara inlåst. Vi har krav när vi transporterar vapen och så vidare och så vidare. Däremot, vad vi inte har, det är en fungerande tullverksamhet. Och ingen skugga på tullen, utan det här har ju medvetet monterats ner. Eftersom vi inte ska ha några inre gränser inom EU. Så att det finns inte idag en verksamhet som faktiskt, jag tror att de tar några vapen varje år. Jag tror det är typ 200 kanske eller någonting sånt där, om jag minns rätt i minnet här, som tullen beslagtar. Men i och med att det är så få kontroller så kan man ju bara tänka sig hur många som faktiskt tas med in över gränsen.
Jag skulle kunna tänka mig att dra det så långt som att det folk tror tullen gör, inget av det gör de.
Precis.
Alltså verkligen inget. Jag har ju både gift mig och fyllt 40, så jag har åkt till Tyskland och köpt öl några gånger. Vilket, alltså man såg 740 som åkte på bakhjulen genom tullen. Så laddade med, och det var bara...
Stod det ens några tullare där?
Men det fanns väl kameror, de måste ju titta på det. Alltså, den smuggelsprit som tas i Sverige tas till 80% av trafikpolisen. För att det är, och då är det trafikbrott, då är det överlass.
Just det.
Det var ju kul.
Så lastar ordentligt gifta oss,
det du när säger. När vi ska gifta oss skickar vi ner svärfar, pappa och en annan lastbilschaufför. Och så vart de ju stoppade och vägda då. Men det var ju lugnt, för den King Cabin med dubbelmontage och bogisläpet. Bara här får du inte köra. Och svärfar drog fram sitt körkort. Det är så mycket bokstäver på det, så de får liksom skriva på baksidan. Det enda han inte får köra är ubåt med släp. Allt annat är lugnt.
Det är bra.
Ja, det är bra. Vi hade 1,7 ton dricka på den festen.
Det var en riktig fest.
Min poäng är att vi kan hålla kvar vid tullen lite, om vi går över till vår ledarskribents ådra här, eller vad vi är. Vi kommer komma tillbaka till vapnen snart. Men som jag säger, det folk tror tullen jobbar med, gör de inte. De har inte lagstöd, de har inte resurser, de har ta med fan inte ens uppdraget.
De är inte heller beväpnade, vill jag bara påpeka.
Nej, och det var nyligen någon la fram ett lagförslag att vi kanske ska göra det olagligt att transportera ut stulna bilar ur Sverige. Ja, vilken jävla bra idé.
Var det inte det alltså? Ja, det är ungefär så. Nej, alla reagerade.
Nej, men det är det liksom. De letar inte stöldgods.
Nej, så är det. Så att det är inte... Det är inte vapen, även om sportskyttar äger en Glock och det är samma vapen som kriminella kanske vill ha och så vidare. Men det ska ju ganska mycket till för att de ska kunna få tag i det. De går ju inte bara hem till folk och plockar det. Och smuggelverksamheten är väldigt, väldigt stor och fungerar. Så att det finns inte ens någon anledning för dem att göra det.
Så, vad jag förstår så är majoriteten av vapen som används i gängmiljö i Sverige är vad ska jag säga, överblivet material från Balkankrigen.
Ja. Så är det.
Och de reglerar man ju inte genom att du måste köpa ett tyngre skåp eller något. Så,
nej, och det reglerar det inte genom att mina magasin ska det vara tillståndsplikt på, till exempel. Vad hjälper det? Ja, i sådana fall så måste jag åtgärda det såklart. Jag måste se till att leva upp till kraven. Men det kommer ju inte påverka, jag menar, och det här blir ju alltid lika absurt. För en gängkriminell, han drar sig inte för att skjuta en annan människa och döda en annan människa. Han har garanterat inte licens på vapnet. Han har garanterat inte någon tanke på att han skulle behöva licens på magasinet. Så att, och han kan ändå fortfarande skjuta folk. Så att ja, medans alla de här lagarna, alla de här kraven som ställs på legala vapenägare. Ja, vi försöker. Vi hoppar igenom den där ännu en ring och hoppar igenom. Det gör vi. För att vi är laglydiga människor. Men snart kanske det kommer till en gräns där också, för att folk börjar prata om att det är, nu får det vara nog. Liksom. Nu får ni skärpa er. Jag tror att det har kommit en helt ny medvetenhet och jag tänker ta på mig lite av den äran. För att jag försöker upplysa folk om vad det är politikerna faktiskt håller på med. Och att det är inte, vad ska man kalla, politiska beslut som faktiskt gör en skillnad där de säger att det kommer att göra en skillnad.
Utan man måste, det är signalpolitik.
Det är signalpolitik. Det är att kunna stå i riksdagen och säga som sossarna, om du tittar på vilken riksdagsdebatt som helst om vapenfrågor de senaste åren, då har du fått höra allt bra som sossarna tycker de har gjort. Och istället för att erkänna att ja, men det här är liksom ingen skillnad. Det gör ingen skillnad för gängkriminella. De är redo att döda varandra. De är redo att döda andra människor. De blinkar inte ens. De skjuter ju när det är barn ute på lekplatser. Och de bryr sig inte. Varför skulle de bry sig om några sketna små vapenlagar? Det gör de inte. Så att jag tror att de är helt fel ute, de politiker som fortsätter i den här fåran. Så är det. Och där skulle vi behöva lite mer sunt förnuft. Så att jag har stora förhoppningar på den nya regeringen. Vi får se om den kan leva upp till det. Och jag vet, det är enkelt att stå i opposition och säga saker. Det är kanske inte så himla enkelt när man sitter där själv och ska ta besluten. Men det finns också en väldigt stor risk för en enorm svekdebatt. Om det här inte faktiskt levereras på. Det finns, jag tror det är, jag har inte räknat sista tiden, men runda slänga 30 tillkännagivande från riksdagen om olika vapenfrågor att ta tag i och göra det lättare för jägare och sportskyttar, samlare, handlare, de som är laglydiga människor som bara vill hålla på med, för många är det en hobby, för andra är det en livsstil. De lever för det här, det är det de gör. De har ett jobb att gå till, men de tänker på jakten eller de tänker på när de får åka ut ner i Europa och skjuta olika tävlingar eller vad de håller på med.
Så att man måste uppmuntra bra beteende och slå ner på dåligt beteende. Inte tvärtom, ja. För då blir det en motreaktion.
Ja.
Och det är därför vi har träffat på varandra, för att vi har ju lite samma incitament, även om jag inte har vapendelen som liksom startade mitt politiska engagemang och att jag började skriva och tycka saker. Utan det var ju mer landsbygdspolitiken eller brist på densamma. Om vi backar tillbaks till personen Pia igen. Jag tycker att vi har fått en bra bild av situationen i den orimliga hanteringen av våra vapenlagar och att de där två nollorna till höger de kom att, men till vänster i riksdagen kanske är bra att vi inte har regeringsställning längre. Men det här personlighetsdraget som du och eventuellt jag har, att man får nog någon gång och tänker att nu måste jag göra något. Är det någonting du har haft hela livet eller har det kommit, berätta, vad kommer det ifrån?
Alltså, jag tror att mina föräldrar nog skulle ha beskrivit mig som en envis unge, ja. Jag var nog inte någon som bara rättade mig i ledet så, utan gick min egen väg och jag gör det fortfarande. Det jag däremot försöker göra, det är ju att ta reda på fakta. Mm. Och verkligen underbygga argument på fakta. För det är så jag tycker att politik ska byggas. Man ska veta vad det handlar om. Man ska i så gott det går i alla fall ta beslut byggt på fakta. Det ska inte vara, ja, det är klart att folk, alltså vi är folk, vi är människor, vi har känslor. Men att låta bara en känsla styra exakt, alltså i politik då, om vi pratar om det. Det är fel. Det kan inte vara jag tycker att, ja, du kan tycka det, men nu pratar vi om att fakta faktiskt säger någonting annat och då får man förhålla sig till det. Så att det där, jag har lite svårt för bullshit. Jag har svårt för den här plakatpolitiken som vi ofta ser. Jag skulle nog inte kunna bli politiker skulle jag tro, för att jag har lite svårt att göra de här kompromisserna som vi ser i politik hela tiden. För det är också någonting jag har förstått genom att stå vid sidan av och titta på det här utifrån. Det är ju att ibland så blir det väldigt konstiga beslut. Och då är det oftast för att det ligger någonting annat bakom som vi inte får se. Det har tagits ett beslut politiskt som är en slags kompromiss. Om du röstar så här på min grej så röstar jag så där på din grej och så vidare och så vidare. Och det gäller såväl i parlamentet som hemma lokalt.
Och det är inte fel, men det är bara det att du har inte stöpt dig i den formen.
Men jag tycker att har man sagt något, har man lovat någonting, då står man för det man lovar. Har man väldigt starka åsikter om just förbud pratar vi om. För det är väldigt mycket förbud. Just i vapenlagstiftning så är det förbud av det ena och det andra och det tredje. Och ska man förbjuda någonting, och det finns fog att förbjuda vissa saker eller vissa områden eller vad det nu kan vara för någonting, absolut. Men det ska bygga på fakta. Och då kan vi ta EU och blyförbud till exempel.
Vad var det för något? Utveckla.
Ja, utveckla. Två steg.
Alltså jakt och ammunition pratar vi då?
Nej. Vi pratar först hagel. Det beslutet har tagits. Det kommer att vara aktivt från februari 2023. Och det innebär att du inte får använda... Förlåt. Det handlar om att det är förbjudet med blyhagelammunition inom våtmark. Jättebra beslut egentligen om man inte tittar på detaljerna. För att anledningen till det här, det är att andfåglar behöver äta grus för att processa maten.
Matsmältningen.
Jajamensan. Och när de då äter grus i de här våtmarkerna, grundvatten och så vidare, så får de med sig då de här blyhaglarna tillsammans med gruset. För blyhaglar är ju väldigt små kulor då. Och det finns ju många sådana i en hagelpatron. Bra. Men då är ju tagit ett nytt beslut som betyder att våtmark, det är allting som är typ blött, har varit, kan vara anlagt eller naturellt, och då pratar vi om en vattenpöl, vi pratar om en pool, vi pratar om ett dike, vi pratar om precis allting som kan vara blött inom 100 meter runt det här blöta området. Får du alltså inte bära med dig, inte de förbjuder inte användningen, det gör de också, men du får inte ens bära med dig en nagelpatron. Och så har de
väl en vattenpöl där.
Ja. Ja, alltså jag har inte använt den. Nej, men du får inte ha den heller i handen, alltså i fickan. Och de vänder på bevisbördan. I Sverige har vi, och nästan alla EU-länder i alla fall, alla som jag känner till, så
hela
finns
den civiliserade världen
oskuldspresumtion, och det betyder att det är de som säger någonting som ska bevisa att du har gjort det här, inte du som ska bevisa att du är oskyldig. Så oskyldig. Du ska räknas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Det har de vänt på. Det är nu du som har din hagelpatron i fickan som ska bevisa att du inte
Att du inte var där för att ha ihjäl vattenpölen.
Ja, precis. att du inte skulle skjuta den här i närheten av en vattenpöl. Så att det är ju okej. Okay. Nu börjar det bli liksom, det blir löjliga nivåer och jag förstår inte ens hur det här kan, när det bryter mot den här väldigt grundläggande principen, hur det ens kan röstas igenom. Men det finns och det kommer nu från den, jag tror den 15 eller 16 februari 2023. Och sen så har vi det nästa steg. För då har EU-kommissionen ansett att även all blyammunition ska förbjudas. Och så har de gett ett uppdrag till ECHA som är EUs kemikalie inspektion eller på att säga, men jag vet inte om de vet så, i alla fall agency, att liksom komma med förslag då hur man ska kunna förbjuda det här. Och då har de gjort en hel del, vad ska man kalla det för, hypoteser om, och det är sådana saker
de har
som
försökt tänka själv.
En miljon barn om året blir bly, alltså får av konsekvenserna från blyförgiftning så får de nedsatt IQ och så vidare och så vidare. En miljon barn om året.
I Sverige?
Nej. I Europa. Nej. Men det är ju fortfarande, va? Ursäkta. Alltså, kan ni liksom belägga det här lite grann? Alltså, det är massa med siffror hit och dit. Och det är, jag vet inte hur många fåglar de var inne på som dog av det här och allting sånt där. Men ni har ju redan förbjudit då blyhagel över våtmark. Men ändå räknar vi in de fåglarna också då för formens skull. Och sen så, ja, det är orimligt. Och jag vill bara påpeka att ja, bly ska du inte äta. Bly, damm eller blyångor ska du inte andas in. Det är inte bra för dig. Absolut, jag håller med om det. Men samtidigt så har vi hur mycket blykabel från gamla telefonkablar som ligger nedgrävda i marken. Om det här nu är ett sånt stort problem att vi måste förbjuda att jag som sportskytt skjuter bly in i en skjutvall, då måste ni faktiskt gå och plocka upp alla kablarna. Ni kan inte ha liksom det ena utan det andra. Och om vi tittar ner i Europa så har vi haft lite världskrig. Är det någon som har plockat upp det? Nej.
Nej.
Det är ingen som har plockat upp det. Börja där. Där kan ni börja om ni vill att vi sportskyttar och jägare inte får använda blyammunition längre. Sen har det en massa andra konsekvenser också såklart. Att, jag menar, för sportskytte, det kan finnas alternativ, men är de lika bra? Och sen vill jag fråga så här, är det någon som har kollat hur farligt är koppar till exempel? Mm. Vet vi det?
Hur många skadskjutna älgar kommer vi få om vi inte har mjukspets i 308-erna?
Vad händer med skidskyttet om de inte får skjuta? För 22 eller har du inte något annat än bly. Det finns inga alternativ. Lägg ner skidskyttet. Nej, det ska vi inte göra. För att det här är, det här är bara, som vi var inne på, vad kallar du det för? Blyometer? Nej, det var inte det.
Men den värsta sortens signal. Transfobisk.
Ja,
jag tror att du kanske blir den andra människa på svenska Twitter att lägga till din profil.
Ja, det är ju det som är grejen. Jag menar, jag kom gärna med riktiga argument, men då får ni belägga dem först. Och sen så måste ni bemöta när ni får mothugg. För det gör de inte. När vi säger då liksom så här, men okej, men allt annat bly då? Ja, men vi måste ju fortfarande göra det här. Det har ni inte bevisat för mig faktiskt. Jag är inte övertygad om det här, för att jag ser ju att ni inte tycker att det andra är ett problem. Hur kan ni då samtidigt tycka att vi är problemet? Och jag menar, förslaget som har lagts fram för att vi ska kunna fortsätta skjuta på en skjutbana, alltså in i en, vi har ju massa krav i Sverige för skjutbanor och så vidare med allt möjligt, men det är alltså att de vill att vi ska ha, och nu det här förslag, det är inte det här som jag har lagts fram för omröstning, för det har vi inte sett än, men det här är vad diskussionen har lett till vid det här laget, när vi pratar nu i början av december 2022, jag vill vara tydlig med det, det är att det ska finnas en betongplatta under varje vall, så du får gräva bort vallen lägga betong först då. Så får du lägga tillbaks vallen. Och glöm inte att i vallen då ska det finnas dränering som samlar upp allt vatten. Det här vattnet måste behandlas. Och det får inte liksom bara släppas ut igen, utan det måste behandlas och återvinnas på ett säkert sätt. Och sen så måste du ha tak över skjutvallen. Finns det någon sån skjutvall i Sverige? Någon skjutbana som ser ut så i Sverige? Jag har då inte kunskap om någon. Jo, en inomhusvall såklart. Men det är ju inte det de vill komma åt. Så att, ja. Och då finns det väl ingen dränering, men det kommer ingen vatten heller eftersom det är inomhus. Men alltså, vi kan inte lägga tak över alla våra skjutbanor.
Man bör ju kolla så här. Vad är det för problem? Är det ett stort problem? Vad finns det för möjliga åtgärder? Kommer åtgärden orsaka mer problem än problemet vi försöker åtgärda? Då ska man ju göra någon annan åtgärd, om man ens ska göra någon åtgärd.
Ja, exakt. Men
det är för att du är en rimlig människa.
Ja, vi är rimliga människor. Det.
Och jag, det är första dina... gången någon kallar mig.
Alltså, okej. Okay. I vissa fall är du rimlig, Emil. Ja. Nästan man lägger till en brasklapp här så man inte blir liksom citerad rakt. Nej, Pia sa att jag var rimlig.
Vi åker in på LinkedIn direkt.
direkt citat. Nej, men så är det. Det handlar om att det ska vara rimligt, det ska finnas en riktig anledning och det ska, som du säger, man måste också titta på konsekvenserna. Och konsekvensanalyser är ju oftast någonting som just EU struntar i. Och de struntar också i sin egen princip som är subsidiaritetsprincipen.
Min favoritprincip.
Ja. Vilket betyder då närhetsprincipen kan man också kalla den för. Det betyder att man ska ta politiska beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Mm. I klartext, saker som angår Sverige bara ska besluten tas i Sverige. Mm. Jag anser att sportskytte, jakt, alla de frågorna, det är en nationell angelägenhet. Det är inte en EU-angelägenhet. Mm. Om de kommer upp med förslag som faktiskt kan göra någon skillnad mot terrorism, då får de gärna göra det. Men det kan inte vara ett vapendirektiv. Och om de kommer upp med ett förslag som faktiskt reglerar någonting på ett riktigt problem med bly, om du nu faktiskt har ett riktigt problem med bly, och det har vi, ja visst, ät inte, andas inte in det. Vi har redan tagit bort bly ur bensin. Det var ett bra beslut. Det säger jag ingenting om. Och det är liksom, det är rimligt att man inte ska äta bly till exempel. Men gör det inte då? Jag menar, det finns väl inte, nu sa du själv att du inte jagar, men jag jagar, jag har precis börjat så jag är ganska nybörjare, men alla gånger jag har varit med på jakt så har vi skottrensat.
Älgarna var säkert superglad när du började jaga.
Jag har inte skjutit någon älg än, så att de håller sig undan. De vet att jag är där.
Ja, jo.
Om elakingen.
Nej, men så här, när vi pratar terrorism, jag tror att en bättre beväpnad befolkning kanske är ett bra motmedel mot terrorism. Det brukar jag prata om. Jag vill ju beväpna grannkärringen längst in på grusvägen här, men det är ju ingen som håller med mig.
Inte ens hon kanske, men...
Nej, absolut inte hon.
Nej, men alltså, ja, jag vet inte ens vad, och jag vill inte blanda in USA i en sån här diskussion för att
det gör alla andra.
Ja, det finns ju statistik där man faktiskt kan titta på om man är intresserad av det. Vart sker skjutningar någonstans? För där har de skjutningar, absolut. Men de har också någonting som de kallar för gun-free zone.
Jag skulle säga att skjutningarna i USA är mer ett USA-problem än ett vapenproblem.
Det är ett USA-problem och det har inte med så mycket som folk gärna vill tro med tillgången till vapen. Utan det finns andra saker de borde titta på absolut först. Men det är ett stickspår som jag inte tänker slå in på. Jag får ofta frågan och kommentera amerikansk vapenpolitik. Det tänker jag inte göra. Det finns hur många vapenlagar som helst där som skiljer sig åt mellan de olika delstaterna. Så att det finns inte ens någonting jag kan liksom dra rakt av. För det det är så stor skillnad mellan de
olika delstaterna. Det är en lite mer komplex bild än att avfärdas med vill du ha det som i USA är. Vilket ja. Man också får höra om man säger att sådär, nej, men jag tror att ett försäkringsbaserat sjukvårdssystem skulle vara effektivt. Så, vi vill att fattiga människor ska dö. Bara, nej, precis tvärtom, jävla idiot. Men jag orkar inte förklara.
Ja, men det är så här, jag tycker om choklad. Gillar du inte vanilj, va? Nej, men alltså, nej. Det var inte det jag sa. Hallå? Exakt så. Så att, ja.
Nu är det fredag och jag har faktiskt druckit en pilsner medan vi har
Emil. Pratat här sitter jag med torr hals. Vad är det frågan om?
Ja, skandal.
Men du? Yes.
Jag Facebook-stalkade dig medan du höll på här.
Det kan du göra.
För vi pratar om din AR-15, men sen har du en till bössa som jag vill ha.
Bara en?
MDTH-HNT-26. Vad är det för jävla vapen, Pia?
Va? Vilken bild har du sett?
Du låter på Twitter idag, den med dämparen som ligger i skogen.
Det är min jaktbössa.
Stackars jävla älgar.
Jag förstår inte vad... Ska det vara synd om dem på något vis? Tänker jag äta upp älgarna? Fick jag inte det?
Det är rätt. Gå in så här. Vi ska avsluta med, först tack för att du finns och är fantastisk naturligtvis, men du har också startat en egen julkalender.
Ja.
Berätta.
Ja, men det gör jag sedan några år tillbaka. Eftersom det händer så mycket i de här frågorna, vapenfrågor pratar jag nu, så brukar jag faktiskt ha en julkalender. Och då tar jag, vi har ju så många ämnen så det täcker faktiskt 24 luckor. Så jag tar ett ämne varje dag och pratar om vart vi är nu, lite, kanske lite bakgrund eller någonting spännande som har hänt under året just i den här frågan. Så att jag började igår med ljuddämpare. Dagens lucka har jag inte skrivit än, så att jag får väl göra det efter det här samtalet. Men jag tänker gå igenom de olika politiska beslut i EU och i Sverige som kan ha bäring på jakt och skytte och samling. Kanske någonting för handlare också, eftersom det finns olika beslut där också som ligger i säcken. Så att, ja, lite illustrativt med lite bilder och lite citat från olika ställen och så där. Så att folk ska bli uppdaterade helt enkelt, det är det handlar om. Så det går att följa på Facebook. Pia Clarté, sportshooter heter jag där, så tjusigt värre. Eller på Twitter, @PiaClarté, utan accent den gången.
Och vi länkar det här till, eller vi länkar till det här i avsnittsbeskrivningen. Nu ska jag steka hamburgare.
Mumsigt.
Det innebär inte att jag tycker att andra kött är dåliga och att veganer ska dö. Det är bara för tydliga. Du, tack så mycket Pia.
Det är jag som tackar Emil.
Ha det
bra. Hej.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? Dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.